Det finns ju inga lottade studier som visat att man blir friskare av att undvika rött kött.
Alltså vad jag menar är att när man talar om de här sakerna måste man veta vad det är för sorts, vad en människa är och hur en människa fungerar, och den människa man riktar sig till, hur fungerar den?
Det här är en trend över hela världen när man inser att om vi satsar mer på cykling, då finns det mer plats för uteserveringar och det är pengar att tjäna samtidigt som folk trivs. Så att, det är det viktigaste argumentet för mig egentligen.
Det var ungefär 20 000 gånger som man var tvungen att använda en tygkasse för att den skulle ha betalat av sin samlade miljöpåverkan.
Hur kostcirkeln såg ut när jag var barn på 70-talet, den hade ju kallats The Circle of Death idag. Det var ju bara vitt bröd och pasta och konstiga grejer som ingen tycker man ska äta idag.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma, avsnitt nummer 100. Jag heter Fredrik Torehammar och det är lite ovanligt att höra min röst här, men det har lite att göra med att det är just avsnitt 100. Men Marie Söderqvist, du är här också.
Hej. Hej, det känns jättekonstigt att vara gäst i en podd som jag har varit med sedan första avsnittet.
Ja, men det är för att det är lite extra firande idag. Först ska jag prata med dig lite och sen kommer vi få höra en massa intressanta röster som ska prata om oss. Vi är ganska egocentriska här idag får man säga. Berätta om podden Hälsa för ohälsosamma. Hur kom den till?
Jag fick frågan om jag ville göra en podd som handlade om hälsa och som inte skulle vara så oerhört konventionell, att den bara landar i att man måste träna mer, äta mer grönsaker och man måste sluta med allt som många människor tycker är roligt i livet, utan kunna göra en lite bredare podd. Och det var nästan 3 år sedan. Och jag ville inte själv vara programledare för den, men jag har ju jobbat med hälsa på alla möjliga olika sätt. Jag har suttit i en svensk klassikers styrelse. Jag har gjort många svenska klassiker. Jag har lett svensk livsmedelsindustri ett antal år och jag har jobbat som konsult åt många stora livsmedelsföretag. Så jag tyckte att det var ett roligt uppdrag. Och jag tyckte också att David Eberhard, som är psykiatriker och läkare, är en ganska rolig och kontroversiell. Då var han inte riktigt så kontroversiell som han är nu, men en orädd person i den svenska debatten. Så jag frågade om han ville vara programledare. Och det ville han förstås. Och så började jag och jag har producerat den här podden sedan dess.
Och om man lyssnar på 100 avsnitt så lär man sig massor med saker. Men någonting som du bär med dig, som du har lärt dig, som du inte visste förut, som har med hälsa att göra?
Jag är ju då en person som har tränat mycket. Tränat långdistans, åkt många Vasalopp, cyklat så här 30 mil runt Vättern. Och alltid älskat att ta ut mig i många timmar. Och jag har ju börjat fatta att det här är inte så bra. Inte minst en annan profil som vi har haft med i podden, både som gäst och sen som programledare, Fredrik Nyström, och som vi också kommer att höra idag, berättar alltid det, att det är dåligt att träna för mycket, för länge. Inte kanske när man är ung och så, men någonstans efter 50-60, framförallt efter 60, så kan man få hjärtflimmer och man kan få alla möjliga konstiga konsekvenser av att träna och köra för många långa lopp. Så jag har faktiskt slutat med det. Jag har lyssnat.
Ja, du har förändrat. Jag du har gjort en livsstilsförändring
mot
mindre träning efter att ha lyssnat på podden.
Ja.
Det var intressant. Om man börjar med att lyssna idag på avsnitt 100, det här lite speciella avsnittet, men vill titta bakåt i arkiven. Finns det något favoritavsnitt, ett som du kan rekommendera?
Ja, men det är ett roligt avsnitt med Agnes Wold. Och många av dem som vi har haft med i podden är ju kända och blivit ännu mer kända sedan vi har haft dem. Och jag skulle säga att det var där hon nästan i vår podd debuterade med att berätta att ingenting spelar någon roll. Nu gör hon ju det överallt hela tiden.
Men får man säga att det är en viktig del av Agnes Wolds karriär?
Ja, men för 3 år sedan, för jag tror hon var med en av de första, så var det inte lika frekvent förekommande. Rött kött spelar ingen roll, nikotin spelar ingen roll, lite övervikt spelar ingen roll, socker har ingen betydelse. Det var ganska kul.
Men för mycket träning spelar då roll?
Ja, och det, där har jag ju känt mig träffa då på något sätt. Att det här kanske inte är så bra att hålla på i många timmar. Nu vill jag också berätta att min kollega Fredrik Torehammar sitter och skrattar när han säger de här sakerna.
och tankesmedjan Epi då som gör podden, vad händer där? Vad kommer hända framåt här efter sommaren?
Vi jobbar ju med då folkhälsa och klimat- och hållbarhetsfrågor. Och det så glider ju de ihop väldigt mycket. Vad vi äter och hur vi odlar det vi äter och föder upp det vi äter har rätt mycket att göra med hållbarhet och klimatfrågor. Och det är ju två frågor skulle jag säga, eller två frågeområden som bara blir mer och mer aktuella på olika sätt. Det gäller allt från den rena hårdförda industrin kan man väl säga, som måste brottas med frågor om klimat och hållbarhetsutmaningar, till stater och stora sjukvårdssystem som brottas med frågan om hur människor ska hålla sig friska och hur man ska hålla sjukdomar borta. Så det tror jag två av de absolut viktigaste frågorna, och de korsar varandra också. Så det är ju väldigt roligt att få hålla på med det. Och vi har en spännande rapport som handlar om Sveriges bidrag till klimatet kan man väl säga genom vår export som vi kommer att presentera i augusti.
Spännande. Men du, idag ska vi vältra oss lite i oss själva kan man säga, med hjälp av ett antal profiler. Kan inte du berätta vad som kommer att hända härnäst? Vi kommer få höra på ett antal samtal mellan oss
ja,
och andra.
Ja, det så kommer vi prata lite om vad vi ska prata om i Almedalen. Och sen så kommer profiler då som Fredrik Nyström som har skrivit saker åt oss och varit med här i podden och lett podden. Lena Andersson, författaren Lena Andersson som just nu är superaktuell med mat, men som också skrev en rapport åt oss för över ett år sedan om mat och livsmedel och om förhållandet mellan staten och enskilda individer och vårt ätande, och som jag ju tycker är helt superspännande ur alla perspektiv. Hon kommer vara med och prata. Henrik Jönsson som är youtuber och entreprenör kommer vara med och prata, och han kommer vara med i Almedalen. Och sen en person som faktiskt inte varit med tidigare tror jag, och som är jättespännande, Patrik Kronqvist, som är en av de få riktigt politiskt initierade personerna som skriver om cykel. Och bristen kan man väl säga på cykelpolitik. Och det är också bara ordet cykelpolitik börjar man nästan skratta åt. Det är så att man inte riktigt kan ta det på allvar i den politiska världen. Men han är en av de få som gör det och skriver intelligent om det.
Det låter som ett firarpotpurri.
Men det är det. Det är bara roliga människor. Nu är de bara med på telefon. Jag hade önskat att alla var här, eller det hade vi kanske inte klarat av att ha.
Det önskar inte jag eftersom vi sitter i en 2 kvadratmeter stor studio som håller 55 grader.
Men du, det hade kunnat bli jättehett då.
Men du, jag tycker att vi kör.
Välkommen Fredrik Nyström, du är professor vid Linköpings universitet och läkare i invärtesmedicin. Och du har ju både varit med som gäst i den här podden och du har också lett flera avsnitt utav podden. Och jag var inne senast igår och tittade på vem som har lyssnarrekordet, och det är fortfarande du. Den podden med dig som gäst har över 30 000 lyssningar.
Ja, men det är otroligt att folk vill lyssna på mig. Jag är tacksam och jag är glad att få vara med.
Vi vill ju höra på dig. Så mycket så att vi både vill höra på dig här i podden och inte minst live i Almedalen.
Ja, jag laddar och jag har skickat in en återinskickat ska jag säga, en artikel just på det här rök-nikotin-temat som där jag kommer medverka.
Det kommer bli jätteintressant, men idag tänkte vi passa på att prata med dig om alla möjliga olika saker. Bland annat därför att de nordiska hälsorekommendationerna kom ut precis nu. Och då säger de mindre kött, mer spannmål, mer frukt och grönt och helst ingen alkohol alls. Vad säger du om dem?
Jag suckar så djupt som jag kan så här på länk. Jag har blivit uppringd av Folkbladet redan i morse och det var då jag blev varse att de kom ut just idag. Men de har ju förvarnats lite med den här exempelvis ganska otroliga debatten som blev av att de först tyckte i någon preliminär version att man inte skulle få dricka alkohol alls när man amma. Vilket ju är en debatt som vi har haft för 10 eller 20 år sedan i Sverige. Det visar ju bara hur dåligt de räknar, så jag blir alldeles beklämd att de kan få skriva rapporter, de som är där.
Men är det just alkoholgrejen du blir suckar djupast över, eller är det någonting annat också?
Ja, det var en bra fråga. Frågan är hur djupt man kan sucka.
Men vi kan väl ta dem i tur och ordning då. Mindre kött, ja. Det är väl bra. Och det är väl inte bra att äta för mycket kött, eller?
Varför skulle det inte vara det? Jag har aldrig förstått det. Jag tror att idén om att det inte är bra att äta kött, dels kommer det väl från en massa lobbyister som är veganer någonstans. Men för övrigt så har man väl statistiskt i epidemiologiska sammanhang inte selekterat ut olika charkuteriprodukter och bara räknat in dem som rött kött, vilket de ju i och för sig är på något sätt. Men där finns det säkert en del charkuteriprodukter som inte är så jättenyttiga. för det bildas konstiga saker när man lagrar köttet länge och stoppar in konstiga produkter. Men rent rött älgkött och sånt där, jag kan bara inte tänka mig att det skulle vara annat än naturligt för oss som är samlare och jägare sedan långt mycket längre tid än vi har varit jordbrukare. Och genetiskt är vi gjorda för det.
De säger ju faktiskt just det, att skärk, korv, skinka och sånt ska man undvika helt och hållet. Men du menar att man har blandat ihop det? Om man skulle nöja sig med det?
Det har man ofta gjort. Ja, och man ofta gjort när jag har tittat på referenser, om de nu har haft några i sådana här sammanhang, så har det ju varit artiklar som, och beräkningar som byggt på kött som bara klumpats ihop i alla olika former och där man inte just tittat på till exempel rent naturligt kött. Och det är väldigt svårt. Så att jag tror att det där hängt kvar bara. För alltihop av den sortens studier är ju bara beskrivande så kallad epidemiologi som egentligen inte kan bevisa orsak och verkan. Det finns ju inga lottade studier som visat att man blir friskare av att undvika rött kött.
Men vi kommer ju in lite på vad du tycker. För du har ju forskat om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, kan man väl säga lite förenklat.
Ja, jag tycker inte att jag bara tycker. Jag inbillar mig att jag vet vissa saker. Jag brukar försöka säga när jag tycker, till skillnad från när jag anser mig ha tillräckligt bra data, så att jag faktiskt säger något som är vetenskapligt hyfsat sant.
Ja, men jag, min fråga gällde just människor som tycker, för din bakgrund är att du har forskat om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, och om man öppnar en kvällstidning eller hör människors vanliga samtal då, så är man ju, folk är oroliga för alla möjliga saker som är sötningsmedel eller gluten eller för mycket sol eller för lite sol eller sådär. Oh. Vad vet vi egentligen? Hur vi borde äta eller inte äta? Eller vad är evidensbaserat när det gäller hälsa och kost? Eller för den delen andra vanor?
När det gäller kost så finns det egentligen väldigt få studier. Det finns i stort sett bara en enda ordentlig någorlunda modern studie där man verkligen lottat folk till ett kostmönster jämfört med ett annat. Och det är ju den här Predimed-studien där man helt enkelt jämförde råd. Och det är också bara råd. Man vet ju inte att de har följt kosten som man rekommenderat dem så väl, men i det här fallet så följde de den i alla fall tillräckligt väl för att man kunde visa på över kring 5000 spanjorer att de fick mindre hjärtinfarkt och hjärt-kärlsjukdom ifall de rekommenderades och någorlunda följde en medelhavskost jämfört med den klassiska lågfettkosten som just är den som NNR typ rekommenderar fortfarande. Nordiska näringsrekommendationer, de som kom ut
precis nu, exakt. Ja. Mm. Så egentligen så ska man strunta i dem och äta som en italienare eller spanjor. Och ja, inklusive dricka rödvinet, eller hur?
Men, ja, alldeles precis. Det sista är väldigt viktigt. Nej, alltså idén till att göra Predimed-studien var väl att spanjorerna inte äter som de borde längre. Så därför jämförde man med den här lågfettkosten som smugits in där man just ska äta massa spannmål och sånt för att undvika animaliska produkter och fett och kött då också förstås. Men den har man ju ganska mycket slutat att äta i Spanien och där de har blivit allt tjockare också. Så därför vill man göra en studie för att se vad händer om man liksom återgår till det mer klassiska spanska sättet kring Medelhavet då att äta. Vilket ju dessutom innefattar något som man sällan pratar om, och det är ju frukostfrihet. Vilket jag brukar tycka om och prata om.
Berätta om frukostfrihet.
Ja, alltså det är ju en klassisk komponent i medelhavskosten. Det är ju att man inte äter någon frukost. Man börjar äta någon gång kanske vid lunch. Och sen äter man en jättesen kvällsmat, ofta strax innan man lägger sig. Och då blir man ganska ohungrig till frukost, brukar vara mitt argument. Jag har ju forskat lite på frukost där. Och moderna sammanställningar visar ju att man har ju lättare att hålla vikten och inte bli tjock om man just är frukostfri än om man plågar i sig den här citat viktigaste målet på morgonen, slutcitat, som många som inte hänger med i vetenskapen fortfarande pratar om. Och det är ju ganska intressant, för det stämmer ju väl med att långa måltidsuppehåll har ju visat sig vara ganska bra på många olika sätt. Det blir ju ett naturligt långt måltidsuppehåll då, en 8-16 variant eller något sånt, ifall man inte äter frukost.
Hur kan det ha blivit så att jag har ändå levt i en tid där jag verkligen blivit hjärntvättad med att frukost är det absolut viktigaste målet och det ska ätas ganska mycket, gärna mejeriprodukter och spannmålsprodukter, och sen ska man äta flera gånger om dagen. Och jag inser ju att det är fel, men 20 år av mitt liv har bestått av att jag har fått de råden överallt ifrån. Mm. Hur kan liksom den samlade forskningen ha haft så grundfel?
Men den har ju inte haft det. Det är ju de här NNR-människorna som på något sätt...
Men är inte de en del av forskningen då? Eller hur lyckas de dupera hela Norden?
De är ju en liten del av forskningen. Jag roade mig med... rapporten kom ju då att titta på vilka de var. Och jag kan ju bara... som står för rapporten som kom ut idag då, Nordiska näringsrekommendationen. Och jag kan ju bara kort konstatera att jag kände ju inte igen namnet på någon enda av dem. 68 personer vad de nu var som ansågs då vara professorer och forskare inom området.
Så som ansågs vara professor är ju
jag
ändå en titel.
Jag kollar inte upp alla. Jag kollar bara upp de två svenska vad de hade för exakta titlar som jag såg. Och de var professorer på KI. Men de är ju inte läkare. Jag tycker det är bra att ni lyfter fram att jag är läkare. För någonstans är ju det här väldigt stor skillnad mellan de som sitter bakom ett skrivbord och räknar på saker som är epidemiologer och som inte är läkare jämfört med de som ändå är som jag som faktiskt kontinuerligt träffar patienter och verkligen testar olika kostråd flera gånger i veckan liksom och ser vad som händer. Jag sköter ju bara diabetespatienter och jag ser ju vad som händer med blodfetter och kroppsvikt och blodsockernivåer på mina diabetespatienter beroende på vilken kost jag rekommenderar dem. Och jag brukar ta ett sånt konkret exempel. Om de nu klarar av att bli frukostfria trots all den här propagandan som du just nämnde som har pågått sedan 70-talet om att frukost är så viktigt eller ännu längre. Så slipper de i alla fall ett nålstick på morgonen ofta. Det är ju ganska konkret. De slipper ju morgondosen insulin.
Och när du då träffar patienter eller i ditt privatliv så här folk vet vad du jobbar med och vad du har forskat på. Vilken är den största missuppfattningen om hälsa eller kost och hälsa som du, eller vanligaste som du stöter på? Är det det här med frukost eller är det någonting annat?
Nej, jag tycker nog den mest svårsmälta nöten för folk att acceptera är ju att det är ganska farligt att träna för mycket. Men det börjar ju långsamt upp. Folk, även inom mitt område, förstår att man får hjärtförmaksflimmer till exempel av att träna för mycket långdistans.
Och hur mycket är för mycket? Hur mycket kan jag träna som är 42?
Det är typ flera Vasalopp, flera maraton och så brukar det vara. Mm.
Det är ändå väldigt mycket.
Det är väldigt mycket, ja. Men jag är ju, jag, i min umgängeskrets så är det ju mer tvärtom. Liksom. Du ska ha kört väldigt mycket Vasalopp och gärna sprungit Lidingö runt och Stockholm Marathon. Då är du så duktig. Och då är det så jobbigt för dem nu när de kommit upp i 60-årsåldern precis som jag. Och kunna konstatera att jag har haft rätt. För väldigt många av dem har fått förmaksflimmer vid det här laget.
Alltså Fredrik, jag känner bara att man älskar dig. Och det kommer man göra i Almedalen också. Där du kommer att säga att man kan ta de där roséglasen vin. Och man behöver inte gå upp sex och springa ut med hela stranden.
Det är till och med farligt.
Ja, och man behöver inte tvinga i sig någon frukost. Utan kan ta en kaffe istället.
Ja, det var väldigt bra att du tog upp. Det måste jag säga. För det är ju en annan viktig sak som har hänt under de här åren. När man får ta fram myter. Det var ju farligt att dricka kaffe när jag läste medicin. Då lyfter man ju fram till oss blivande läkare att det gav så mycket hjärtarytmier och just gav förmaksflimmer och sånt. Men där av någon anledning har man hängt med i forskning och där har det ju visat sig att kaffe, särskilt i höga doser, koffein hjälper lite mot övervikt och inte alls har så farliga effekter på hjärtat utan på sikt snarare verkar skydda mot diabetes till exempel. Så just kaffe på morgonen istället för frukost, det är alldeles utmärkt. Jag håller helt med.
Jag älskar dina råd. Och de som vill kommer få höra mer utav dem. Vi kommer ju lyssna på dig live och sen så kommer vi spela in och man kommer kunna se det på Epis hemsida. Så vi får säga tack. Hallå. Så mycket till dig.
Ja, tack, tack.
Jag tänkte att vi skulle fira den här 100-åringen. Och det gör vi genom ett, hör nu, trefaldigt hurrarop. Pippi, hurra, hurra, hurra!
Hej Lena Andersson, vad roligt att du är med i podden. Och inte minst att du kommer att vara med hos oss i Almedalen.
Ja, hej. Det ska bli väldigt trevligt, ja.
Ja, och du kommer att få prata om flera av både dina och våra favoritämnen. Mat och ätande och statens roll i vårt ätande. Och också träning och hur man ska träna eller inte träna. Mm. Och just denna dag när vi sitter där, vilket är ungefär en vecka innan vi kommer att ha, eller drygt en vecka innan vi kommer att vara i Almedalen, så har det släppts nya nordiska rekommendationer för hur vi ska äta. Och jag gissar att du har läst dem. Bara din spontana reaktion.
Jag har inte läst dem, men jag har läst nyheten om det och Livsmedelsverkets, jag tror att jag var inne på, det var väl deras hemsida jag var inne på, ja. Så själva pressmeddelandet har jag läst och blev upprörd faktiskt, för att nej, det är väldigt förvirrande att de säger dels att det här är anpassat nu både till hälsa och miljö, eller klimat och miljö säger de lite. Båda de orden, jag tror att det var kanske mest miljö de säger, men de menar väl klimat. Därför att om det händer så att de här två skulle krocka, så undrar man ju, vad är det för hänsyn nu då? Det blir det första jag blir irriterad på. Att det blir en dubbel agenda som inte är bra. Och sen det andra är att man, när de säger att man ska byta ut det röda köttet nu då, ytterligare bara äta 350 gram i veckan var det väl. Och man ska inte byta ut det mot kyckling heller, utan man ska byta ut det mot grönsaker. Och det här är en liten käpphäst jag har, att det här är ju till helt olika kategorier. Man kan ju inte jämföra kött och grönsaker. De kompletterar ju varandra. De kan inte ersätta varandra, för att grönsaker är ju inte energitätt. Det är ju, man blir inte mätt på grönsaker.
Nej, man får äta väldigt mycket grönsaker.
Det finns ingen protein i grönsaker. Så man kan inte säga ät grönsaker istället för protein. Vad de menar är stärkelse. Ät stärkelse istället. För det är ju växter också. Man ska byta ut dem mot växter.
Men menar du att det går omkring en massa människor i Sverige som äter för lite kött och rött kött?
För lite protein i alla fall. Eller går vi omkring de flesta av oss och äter, tror jag. Men jag menar att vad jag menar är att det är otydligt när man säger ät grönsaker istället för växter, för man menar kolhydrater.
Så ät bönor, potatis, alltså den typen av traditionella, vilket ju många andra typer av forskare
menar. Ja, men det är bra. Menar. Det ska man göra, men det är inte samma sak som kött. Det är inte så här att man, då får de ju säga det, att stärkelse är bättre än kött. Men det är inte det de säger, de säger grönsaker. Mm. Så jag blev irriterad, för det här är ytterligare bara förvirring, och vi idealiskt sett, nu har vi haft en debatt om mat och pengar, om hunger och pengar, då ska man naturligtvis äta så billigt man kan, och då är det stärkelse. Men om man har, då är det en annan nivå på liksom målsättningen.
Eftersom vi har dig här, när du själv tog upp detta med att äta, så blev ju du väldigt ifrågasatt. Tycker du själv att du bara blev totalt missförstådd? Jag tyckte det var jätteenkelt att förstå vad du sa. Alla vet att stärkelse är billigt. Och har man ont om pengar så kan man äta hyfsat god, stärkelserik mat.
Mm.
Och det är inte så konstigt. Men det tycktes vara jättekonstigt i det svenska politiska klimatet.
Ja, det blev en underligt test på hur vår offentlighet fungerar, tycker jag. Det blev väldigt konstigt och absurt för mig. Alltså, man tyckte att jag var hård och kall. Och man ska inte säga så där. Och man tyckte man läste in en massa saker om att nedvärderande saker om människor som inte har pengar, vilket inte är rimligt att läsa in i den texten.
Men vad finns det i mat? Alltså, jag tänkte, nu var en massa människor upprörda på dig här tidigare i våras eller på försommaren i någonting som hade med mat och politik eller mat och priser att göra. Idag är du lite upprörd på de nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Såhär, varför är mat så laddat? Är det nytt? Har det alltid varit så? Vad är din analys av det?
Ja, jag tror mat är laddat för oss sådär alltid, som en slags universell regel. Det är någonting man stoppar i sin kropp. Alltså, det är ganska intimt på det sättet. Man stoppar in det i sig själv. Man lever med sin kropp som formas av det man äter. Det är en mycket intim och nära relation, bokstavligen, mellan födan och en själv. Vi ska in igen.
För en del hävdar ju att vår samtid är mer eller mindre ätstörd, så att säga. Skulle du hålla med om det?
Ja, men det tycker inte jag är samma sak som det jag just sa här, att det är, att det är en, alla är intresserade av, eller många i alla fall är intresserade av mat, och att därför att det är en, man har en nära relation till maten, det är livsnödvändigt och så. Ätstörd är lite i så fall något annat. Att vi inte riktigt äter riktig mat, utan kanske en massa ersättningar och har en, ja, tror att maten ska skapas i ett laboratorium eller i, av kemister snarare än av naturen och sådär. Och jag har en ansträngt förhållande till vikt och kropp också. Det kanske är mer det som menas att man är med att störd som kultur.
Vad jag far efter lite är om du tycker att mat är laddat, det kanske är ofrånkomligt, men har det svenska, eller det kanske inte bara det svenska samhället, ett onödigt komplicerat förhållande till mat som bland annat kanske debatten som du var ute i är ett tecken på? Eller behöver det vara så här?
Nej, det behöver inte vara så här, tror jag. Jag tror att vårt förhållande till mat präglas av att vi är så modernistiska att vi gärna gör oss av med alla traditioner och så gammalt, allt historiskt. Inklusive maten då, alltså hur mattraditionerna, det ska alltid vara nytt allting. Företaget Oatly, jag vet någon som pratade med någon som jobbade på Oatly på något sätt. Och företagets representant sa att det hade svårt att lansera sig i Frankrike för att fransmännen förstår inte varför de ska dricka havredryck. När allting är ju klart där. Deras mat är ju liksom klar. De har ju sin mattradition.
Min kollega Fredrik Thorhammar här nickar så mycket och håller med dig så mycket och vägrar gå på restauranger där de serverar Oatly, i varje fall om det är den dominerande drycken. Han är en mycket konservativ, skulle i själen kunna vara fransman.
Ja.
Det är så
precis, gott med mjölk. På matområdet då, där de vet liksom alla ingredienser, hur de hänger ihop och hur de ska lagas till de här gamla rätterna som de aldrig har gjort sig av med. Och sådär. Så att vi får nog extra problem samtidigt som vi blir mer innovativa också och hittar på sånt som Oatly. Vi hittar på nya maträtter, vi hittar på nytt hela tiden. Så det blir ju innovativt i andra änden. Men jag tror att man blir mer störd som folk då, som kultur.
Så du menar att i Frankrike eller Italien som är länder med otroligt starkt, alltså de vet ju bara att de har den bästa matkulturen redan, men där blir maten mindre laddad där?
Jag skulle gissa det.
Ja, och sen om man ska vara lite petig så är det faktiskt så att fransmän och fransyskor har ju inte samma överviktsproblem som många andra länder. I Italien har man faktiskt fått det. Men Frankrike lyckas man ju både äta god mat och hålla sig relativt slank, vilket också är intressant. Och de är om möjligt ännu mer konservativa än vad italienarna är.
Ja, det var i alla fall sant. Jag vet inte hur det är nu med siffrorna, men det var i alla fall sant fram till för några år sedan att de inte hade samma överviktsproblem i alla fall. Nu vet jag inte hur siffrorna är, men det var ju någon som skrev en bok så här, att eating like French women don't get fat, eller vad den heter. Det var väl en sanning med modifikation, men det låg någonting i det. Så ja, jag tror att de blir mindre neurotiska just för att de har en matkultur som de inte bemöder som att göras av med, som vi har gjort med. Vi var väldigt snabba med pulvermat och sådär. Det tror jag.
Du har skrivit en essä åt oss på Epi för ett år sedan som du dessutom har läst in och som man kan ladda ner på vår hemsida och som finns i tryck också. Och som handlade lite grann om samma sak, men framförallt om den här idén att människor, bara vi berättar för dem vad de ska äta så börjar de äta de sakerna. Och då skrev du eller sa du någonting om, ja men om det handlar om att man, alla vet ju att man inte ska äta kakor, så det är ju inte mer uppmaningar om att inte äta kakor vi behöver. Kan du berätta lite om det? Vad huvudpoängen med den essän var? Och den är jättebra för övrigt, jag kan rekommendera den för alla.
Det var ju två delar. Dels var det att vi måste ha individuell kostrådgivning, både fysiologiska och psykologiska skäl i hög grad, tror jag man kan säga. Mm. Och sen första delen var också att jag hade sitt ursprung i den här tanken att om vi bara tar bort godiset och det dåliga från att synas i affärerna och stå vid kassorna och sådär. Jag kan tänka mig att det på marginalen spelar roll, absolut. Men för de som har problem med att hantera sitt godissug och sin kaklust, så är det inte korrekt beskrivet att om jag bara inte ser det så vet jag inte om att det finns. Då glömmer jag bort att äta det. Då kommer jag inte äta godis. Alltså att man äter helt omedvetet, mindlessly så att säga. Jag tycker helt enkelt att det där är en felaktig beskrivning av hur människor fungerar. Det korrekta är ju att de som har problem med mat känner till alla öppettider på butikerna så att man kan åka dit om man inte har något hemma, vad klockan än är.
Det är lite samma fenomen som med alkohol. Systembolaget funkar inte för dem som verkligen har problem med alkohol. De kommer hitta alkohol ändå.
Just det, exakt.
Men ofta säger man ju att butikerna är uppbyggda på ett sätt som ska få oss att handla mer. Alltså godiset står precis i slutet på kassorna när man är lite trött och dessutom kanske i en höjd så att de medhavda barnen ser dem och börjar tjata och man ger efter och sådär. Ligger det inte någonting i det ändå?
Någonting, absolut. Och framförallt barnen går nog mycket mer på impuls än vuxna. Så bör det vara. Men jag tänker på i alla fall de som har problem med det här. Och om man bara är slentriangodisätare, då har man liksom inte så stora problem med det. Då kan man lika gärna avstå. Min poäng med det där är att om man lika gärna kan avstå, då har man inga större problem. Alltså man måste hålla isär folk som, jaha, alltså jag glömde att äta godis, jag hade inget hemma. Eller ja, jag äter bara om det finns hemma. Och de som har en ätstörning, vilket man kan nästan säga att om man har ordentlig övervikt så har man en ätstörning. Alltså då är man väldigt upptagen av att få äta sånt här. Och då ser man till det, då spelar det här ingen roll. Alltså vad jag menar är att den här, man talar om de här sakerna, måste man veta vad det är för sorts, vad en människa är och hur en människa fungerar, och den människa man riktar sig till, hur fungerar den? De det handlar om.
Men får jag bara fråga dig, nu kan man ha synpunkter i innehållet i de här nordiska näringsrekommendationerna och man kan fråga sig om folk följer dem alls och om det spelar någon roll och sådär. Men vilken kunskap tycker du vore rimlig att sprida ifrån statens sida då i det här fallet när det gäller mat och kost? Och alltså, har staten någon roll alls att fylla? Hur skulle det se ut i ditt så att säga idealsamhälle när det gäller information om kost och vad som är nyttigt och inte?
Väldigt svårt. Jag skulle säga att man till att börja med inte ska blanda in miljö och klimat. Utan pratar man om kroppen så pratar man om kroppen och hälsan. Nu säger de så här, ja men det är så lämpligt så det råkar sammanfalla, säger de. Men det tror jag, då har man låst upp sig vid det, bundit fast sig vid den tanken. Det är det första, att man inte ska blanda ihop dem alls. Och sen i övrigt vet jag inte vad de här livsmedels, vad heter det, ja, rekommendationerna, näringsrekommendationerna egentligen är. Det är inte att vanligt folk följer dem hemma, utan det är ju att institutioner följer dem, åldringsvården, sjukhusen, förskolor, skolor. Så det är på så sätt blir de väl en mycket stark riktlinje. Jag säger inte att, jag menar, det är rimliga råd de ger. Alltså, ät mycket grönsaker, frön, nötter, baljväxter. Det är bra. Det är helt rimliga råd. Men det är det här att när de säger dra ner, alltså minimera det här. Rött kött är jättefarligt. Och du ska inte byta ut det mot kyckling. Alltså man måste kunna laga mat hemma. Man måste förstå vad det är man ställer. Man kan inte bara sitta och göra rödbetsdiffar hela tiden.
Men det är ju bara det barnen kommer få på dagis och i skolan nu då. Och det är det man själv, om man råkar hamna på sjukhus, kommer få.
Och precis. Jag menar, det finns ju intressanta forskare som faktiskt anser att det här med att animaliskt protein
är ganska bra.
Går att ersätta. Är väldigt bra. Mm. Och de är vetenskapsmän, de också. Så att frågan är inte avgjord.
Och vi kommer få fortsätta med den frågan i Almedalen. För nu avrundar vi det här samtalet. Det kommer bli jätteroligt att prata vidare med dig då. Om både att cykla eventuellt och köpa vin eller inte på olika gårdar. Och inte minst statens roll i våra hälsorekommendationer. Så vi ser fram emot att träffa dig då.
Tack så mycket.
Ja, det blir kul. Tack så mycket.
Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen.
Då passar jag på att säga grattis också.
Tack så mycket.
Du ska ju också vara med på Epis seminarium torsdag den 29 juni på Donners plats. Klockan 8 på morgonen när vi pratar om cykling.
Då vill jag börja med att fråga dig, vad är din relation till din cykel?
Har inte så känslomässig relation till min cykel. Den är en trogen arbetshäst. Men jag tillhör inte de här personerna som skruvar på dem eller beundrar dem eller sådär. Utan om den går sönder så lämnar jag in den till någon kunnig person. Så jag är inte cyklingsintresserad egentligen. Utan det är ett nyttoredskap.
Det är ett fortskaffningsmedel. Och då undrar jag också, cyklar du i normala kläder eller är du utklädd till en lyckraman?
Det är lite beroende på. På vintern skulle jag kunna säga att jag är en lyckraman. På sommaren så brukar jag vara mer vanligt klädd.
Cykling som politisk fråga då? Hur upptäckte du den och vad är det ens?
Ja, men cykling är väl en politisk fråga för att cyklister behöver kunna cykla på något helt enkelt. Då behöver man ha bra cykelbanor och det behöver byggas av det offentliga. Och eftersom flest människor vill cykla i städerna där det redan är trångt så behöver politiken väga av där och ta utrymme från andra trafikslag då, främst bilen. Så på så sätt tycker jag att cyklingen är politisk. Men sen finns det ju många andra sådär som i Stockholm här så kan man se hur politiker står ibland och delar ut goodiebags till cyklister och ger dem en klapp på axeln och säger tack för att du cyklar och sådär. Det tycker jag är en sån här fånig politisering av cykeln. Det är ju ingen som tackar bilister och sådär utan politiken borde syssla med infrastrukturen och hålla sig borta från det andra tycker jag.
De som gör det, gissar jag, delar ut de här goodiebagsen, de gör ju det för att de tycker att cyklister då är bra för miljön och de tar mindre plats. Finns det inte en poäng i att försöka styra folk mot cykel just i storstäderna?
Jo, absolut, det tycker jag. Och sättet man gör det på, det är att man erbjuder cyklisterna bra infrastruktur för att allt som är bra med cykeln förstår cyklister själva. Det går fort. Det är ganska trevligt. Man får motion, man slipper köpa ett SL-kort eller en bil. Men ändå går det väldigt trögt med den här utbyggnaden. Och då blir det ju fånigt tycker jag när politikerna istället satsar på såna här goodie bags eller något bidrag till att man ska köpa en elcykel. Det är liksom infrastrukturen som är politikernas ansvar.
Varför går det så trögt tror du?
Jag vet faktiskt inte. Det har gjorts studier av det. För när man pratar om infrastruktur så pratar man ju ofta om att man ska göra samhällsekonomiskt lönsamma projekt och så. Och när man tittar på och räknar på just cykelprojekt så är den lönsamheten ofta enorm. Ett regionalt cykelnät i Stockholm för 10 år sedan kanske skulle det kosta 2 miljarder kronor. Och man skulle få tillbaka mellan 13 och 22 kronor per krona. Liksom, det ligger pengar på gatorna, men ändå...
Och i vilka budgetposter kommer de där pengarna tillbaka?
Ja, det är väl lite olika. Det handlar väl om dels om mindre sjukfrånvaro och så. Men den stora bilen är väl egentligen detsamma som när man bygger vägar eller annan infrastruktur. Att det är tidsbesparing för människor. Alltså de här cykelbanorna skulle ju vara lönsamma även om det inte tillkom en enda ny cyklist. Det skulle vara lönsamt bara om de som nu cyklar skulle komma fram fortare till jobbet.
Men vad är det, för man kan ju tänka sig flera fördelar eller drivkrafter för dig att driva cyklingsfrågor. Miljö förstås, folkhälsa skulle kunna vara ett annat och ett tredje som lite är som miljö men inte riktigt är liksom stadsmiljö eller så här vackrare städer på något sätt. Vilket argument tycker du är viktigast?
Jag tycker det som intresserar mig mest är väl det här stadsbyggnadsargumentet. Och det tycker jag också politiken kan använda när man väger olika intressen mot varandra. Att man ser hur mycket trevligare Paris har blivit sedan man började satsa på cyklingen och hur New York har förändrats och så. I Sverige låter det ofta som att Daniel Hildén har kommit på det här helt på egen hand. Alltså det tidigare trafikborgarrådet i Stockholm. Men det här är ju en trend över hela världen när man inser att om vi satsar mer på cykling då finns det mer plats för uteserveringar och så. Att det är pengar att tjäna samtidigt som folk trivs. Så att, det är det viktigaste argumentet för mig egentligen.
Du nämnde ju då en före detta, eller han är nuvarande miljöpartist med före detta borgarråd i Stockholm. Är det något, har liksom borgerligheten svårt för cykel på något sätt? Känner hon sig tryggare bakom sin bildörr än på en cykelsadel?
Ja, det tycker jag nog. Att man märker att det finns någon slags idé om att cyklister är miljöpartister med blommor i håret på något sätt, att det är lite flummigt, att det inte är någonting som man, alltså att det kanske är någonting som man kan göra på sin fritid eller så. Men jag tror liksom borgerligheten har missat den frågan, för det är deras väljare till stor del i storstäderna som fyller cykelvägarna. Men sen tror jag man ska komma ihåg att nu sitter vi i Stockholm och pratar om det här, att totalt sett har ju cyklingen minskat i Sverige de senaste decennierna. Att det är lätt att fokusera på att det ökar här i storstäderna, men runt om i Sverige så minskar det, och det är ju väldigt, väldigt synd.
Är det den här lite höger-vänster uppdelningen av cykelfrågor, är det ett svenskt fenomen skulle du säga, eller när du tittar ut ser det likadant ut i andra delar av Europa?
Man kan se det ganska ofta tycker jag, och jag tror också att det kan bero på att det här med bilar och bensinskatter och sånt där, att det är inte snuttigt för höger när man närmar sig val, att det är ett, om man har lite ont om idéer så tar man till det. Men det är inte bara det skulle jag säga. Boris Johnson var ju en väldigt stark förkämpe för cyklingen under tiden som borgmästare i London, men också faktiskt som premiärminister. Så att det behöver inte vara så. Det är inte en höger-vänster-fråga i Storbritannien.
Och det är ju inte en lyckramänsfråga heller. Boris Johnson är lyckra, ser jag inte framför mig. Så man kan liksom vara då en värdig man i kostym och ändå cykla.
Ja, precis.
Vi får avrunda lite här, men om man vill höra dig prata mer om cykling så ska man komma till oss i Almedalen och lyssna. Då kommer du prata mer. Om du skulle bara skicka med någonting så här, vad är det viktigaste tror du för att få människor att cykla mer i hela Sverige?
Att erbjuda dem säkra och trevliga cykelbanor.
Tack så mycket Patrik Kronqvist.
Tack.
Vi ses igen snart.
Tack för att du fick vara med.
Varmt välkomna till Almedalen.
Idag är Almedalsveckan ett demokratiskt samtal som hela världen följer.
Almedalsveckan och Almedalen är en betydelsefull demokratiinstitution.
Hejsan.
Hej Sofia Höglund. Jag säger ditt namn här för du är med direkt i vår podd.
Kul.
Jag sitter här tillsammans med min kollega Fredrik Torhammar.
Hej hej.
Hej hej.
Och jag tänkte bara börja med att säga att vi spelar in en podd och det är vår 100:e podd. Och du har faktiskt inte varit med och pratat, men du har däremot skrivit en jättebra rapport åt Epi om plastpåseskatten.
Ja, det stämmer att jag har gjort. Om den var jättebra får väl ni bedöma.
Jag tyckte att du fångade in precis allt som var problematiskt med plastpåseskatten. Och man kan väl också säga att du har faktiskt fått lite rätt.
Regeringen har ju aviserat att den ska sänkas eller kanske försvinna helt.
Ja, men precis. Det var ju glädjande när det kom. Mm.
Men kan inte du berätta ifrån början, för plastpåseskatten i Sverige har ju varit omtalad. Vad är grejen med den? Vad är den och vad är problemet med den?
Jo, men vad den är, det är en punktskatt på plastbärkassar, alltså sådana som man köper i handeln. Det är alltså inte en generell punktskatt på plastpåsar i allmänhet, alltså avfallspåsar, fryspåsar och alla möjliga påsar, utan det är en punktskatt på plastbärkassar specifikt. Och syftet med att den infördes var att man från Sveriges sida hade bestämt sig för att man skulle försöka uppfylla ett minskningsmål från som EU hade presenterat för hur många plastbärkassar som varje svensk ska konsumera. Och bakgrunden till det minskningsmålet var att man ville komma åt nedskräpningen i havet. Men ja, det finns ett antal problem med den. Det är de facto så i Sverige att plastbärkassar i naturen är inte ett särskilt stort problem. Och där det är problem så kan man fråga sig om en generell punktskatt är det bästa sättet att komma åt det. När man mätte skräpet i naturen 2020, om jag inte missminner mig, så utgjorde plastbärkassar, alltså de som beskattas, knappt 1% av allt plastskräp i naturen. Så det är en försvinnande liten del som utgörs av de här plastbärkassarna som man la en skatt på. Så att det går att Utifrån det uttalade syftet så går det att ifrågasätta hur effektivt styrmedel det är.
Men man kan väl undra, jag är nog ganska typisk konsument. När jag gick på ICA eller Coop eller så där och handlade förr, så köpte jag nog ofta en plastkasse. Och sen började de kosta liksom 8 kronor. Och då gjorde jag inte det längre, så då har jag med en egen påse. Och sen så hem till soporna köper jag såna här rullar med. Så att har den inte lyckats så tillvida att vi gör av med mycket mindre såna här plastbärkassar? Är inte det bra det?
Det är väl bra beroende på vad det är för mål man vill uppnå. Är det enda mål man vill uppnå att minska antalet plastbärkassar? Ja, då har den varit framgångsrik och då har vi lyckats. Men vill man uppnå klimatnytta till exempel, klimat- och miljönytta, så är det inte nödvändigtvis något bra. För det man visste om även när den här skatten infördes är att de avfallspåsar som du köper istället för att använda din bärkasse till att slänga sopor i, de har vi i regel importerat från bland annat Kina. Och de är tillverkade av fossil, icke återvunnen plast, till skillnad från de svenska plastbärkassarna som man la en skatt på, som i regel var återvunna och tillverkade av biobaserad plast. Så att det skiftet är inte positivt ur ett miljö- och klimatenseende. Men positivt om det enda man vill uppnå är att uppfylla det här minskningsmålet.
En annan sak som du skriver i den där rapporten och som inte jag visste om innan, det var ju de här tygpåsarna som man då använder istället, eller köper istället. Mm. Hur många gånger man måste använda en sån tygpåse för att det ska finnas någon miljömässig fördel med dem? Kan inte du säga det?
Mm. Jo, precis. Alltså danska miljöstyrelsen, motsvarigheten till typ Naturvårdsverket, gjorde en livscykelanalys på olika bärkassar. Och de kom fram till att det var ungefär 20 000 gånger som man var tvungen att använda en tygkasse för att den skulle ha betalat av sin samlade miljöpåverkan. Så där, då tog man ju hänsyn till mer saker än bara klimatpåverkan.
Men 20 000 gånger, det är ju helt det går 365 dagar på ett år.
Alltså det känns som det är så många gånger jag går och handlar mjölk åt mina två barn på en vecka. Men det kanske inte är det på riktigt.
Man måste ju använda den liksom ett helt liv. Och man har ju så här 20 sådana tygpåsar hemma.
Ja, nej men precis. Och det ger väl någonstans en indikation på att det här kanske inte, den här punktskatten kanske inte var så smart ur ett miljöhänseende.
Har du själv slutat handla plastbärkassar? Eller har du fortsatt?
Nej, jag har faktiskt fortsatt. För jag tycker att de är bra. Som till exempel avfallspåse. Men det är klart att det är lite surt varje gång. Och så har det väl varit någon form av protesthandling också. För att jag vet ju att de är tillverkade på betydligt bättre sätt än vad substituten är. Och då sätter jag gärna det.
Så det du säger egentligen är, om man vill vara en klimatvänlig person, då ska man inte använda tygpåsar och inte köpa de här Kina-producerade avfallspåsarna, utan man ska betala sina 8 kronor i skatt eller 7 kronor i skatt och köpa en vanlig bärpåse hem.
Ja, det man kanske framförallt ska göra är att om man har en tygkasse hemma, så är det viktigt att man använder den så att man ser till att den betalar tillbaka.
Men hur kan man använda den 20 000 gånger? Alltså
precis.
Det kommer jag inte klara av.
Nej, men jag tror att det man väl generellt ska ha med sig i sådana här frågor är att det är ju aldrig bra när det blir en fullständig slagsida åt ett håll. Alltså det hade inte varit bra om vi enbart allihopa använder en typ av påse. Utan för alla olika alternativ har ju sina för- och nackdelar. Men jag skulle säga att om man står och väljer mellan en plastbärkasse eller att köpa avfallspåsar på rulle, då ska man ändå köpa en bärkasse istället.
Och om valet är, vilket det ofta är, plastbärkasse eller som papperspåse som också ligger i disken där, vad ska man välja då om man vill tänka på, om man vill vara klimatbäst eller miljöbäst?
Ja, nej men så som jag resonerar då är att jag köper en plastbärkasse för att den kan jag ju faktiskt använda minst 2 gånger. Både för att bära hem det jag behöver, men också för att som sagt använda som avfallspåse. Medan om jag köper en pappersbärkasse så det är kanske bara jag, men jag använder den sällan en gång till. Och då det är ju sämre ur ett miljö- och klimathänseende att bara använda saker en gång.
Det här får man väl ändå kalla symbolpolitik på något sätt. Det måste ju inte vara felaktigt. Det finns säkert symbolpolitik som är bra, men på ett dåligt sätt. Ser du fler sådana exempel i Sverige eller internationellt idag på åtgärder som är symboliska eller som i det här fallet till och med kanske motverkar det ursprungliga syftet?
Jo, men tyvärr får man väl säga så har vi väl sett flera sådana exempel på just miljöområdet. Den så kallade kemikalieskatten eller spelskatten som vissa kanske känner den som är väl ytterligare ett sådant exempel. Det tror jag är väldigt olyckligt, kanske också framförallt på miljöområdet, att ägna sig åt symbolåtgärder, för det riskerar ju någonstans att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken. Och att människor känner förtroende för miljö- och klimatpolitiken som bedrivs är oerhört viktigt för att man ska kunna tänka sig att göra de uppoffringar som vi ändå kommer behöva göra i viss mån. Så jag tror att symbolåtgärder som inte har avsedd nytta riskerar att skälpa väldigt mycket mer än de hjälper på många olika sätt.
Sofia, vi får tacka dig så mycket för du var med, och nu vi har introducerat alla andra med titel. När du skrev rapporten hos oss var du student, är du det fortfarande?
Jajamensan, jag läser en lång utbildning så jag är fortfarande student.
Sofia Höglund som läser på Linköpings universitet och kommer att bli civilingenjör snart. Du kanske hinner skriva en rapport åt oss innan du är färdig?
Ja, vem
ytterligare
vet.
Någon?
Ja.
Tack så mycket för att du var med.
Tack.
Tack själva.
Hej och välkommen Henrik Jönsson till vår podd. Du kommer vara med här och du kommer också vara med och prata i Almedalen där vi kommer att vara.
Ja, det kommer att bli jättekul. Tack för att jag får vara med.
Du behöver nästan ingen närmare presentation. Jag tycker du just nu är med precis överallt. Du är med i Kvartal, du är med i Access, du är med i Göteborgsposten, du är med i Fokus. Du har en egen stor YouTube-kanal och brukar presentera dig som entreprenör och YouTuber. Glömde jag något?
Nej, jag tror du täckte upp det där väldigt bra. Jag är glad att du sa det, för det blir nästan genant om jag ska hålla på och säga alla de där grejerna.
Vi på Epi är ju en tankesmedja som ägnar oss åt miljöfrågor och folkhälsofrågor ur ett liberalt perspektiv. Och då tänkte jag fråga dig, eller vi tänkte fråga dig som ju är väldigt liberal, går det egentligen? Alltså världen har ju enorma problem, klimatkris som tycks bli värre för varje dag. Det är som sagt väldigt varmt i Sverige åtminstone just nu. Kan man liksom lösa problem på ett liberalt sätt så att säga av den magnituden? Förstår du vad jag menar? Krävs det inte ändå ganska ingripande statliga, kanske internationella initiativ för att lösa så stora problem som världen har? Vad tycker du som liberal om det?
Ja, du vet vad, jag skulle faktiskt säga att vänd på hela premissen. Istället för att ifråga om den liberala marknadsekonomin har kapacitet att lösa de här problemen, titta på alternativet. Jag menar, om man tar Sovjetunionen som ett exempel, där naturtillgångarna teoretiskt sett var ägda av alla, värderades de praktiskt av ingen. Det finns ingenstans där miljön var så fördärvad som i Sovjetunionen. Och konsekvent så kan man titta på där man har tillämpat olika typer av statsdirigistiska eller statligt styrda initiativ för att tvinga fram olika typer av lösningar på storskaliga samhällsproblem, så har det nästan uteslutande totalhavererat både ekonomiskt och samhällsfunktionellt och infrastrukturellt. Min kritik skulle vara riktad mot att det finns en alldeles för hög tilltro som inte ifrågasätts till just statlighetens kapacitet att hantera de här typerna av problem.
Men är det inte en skillnad ändå? För Sovjetunionen var ju en diktatur, det tror jag de allra flesta håller med om. Och jag menar, tar man ett EU-initiativ eller sådär, då är det ju en samling demokratier som kommer överens om någonting. Kan inte det vara mer hållbart så att säga?
Alltså, jag menar, det ekonomisk historia entydigt visar, det är ju att när stater ger sig på att försöka kontrollera ekonomin dirigistiskt genom att då försöka säga att vi ska slussa kapital i den här riktningen för att vi har vissa mål och ideal som vi vill förverkliga, så leder det initiellt till vad ska man säga, nominellt positiva resultat, vilket är mycket, mycket upplyftande. Att plötsligt så ser folk att nu händer det här, för att de här pengarna går åt det här hållet. Däremot så är det långsiktigt. Det är inte så att de här satsningarna tenderar att kunna lösa problemen, utan konsekvensen blir istället en långsiktigt allt större felallokering av kapital. Och ju mer felallokerat kapitalet hamnar, desto färre pengar finns det till den på riktigt innovationsdrivande och värdeskapande ekonomin, och mer pengar låses istället ner i olika typer av statliga satsningar.
Men, ser du
på,
några...
men på det principiella planet så skulle jag mena att man, när staten säger det här ska vi ha, så sker det på bekostnad av många tusen initiativ som istället skulle kunna tävla med varandra för att få fram skarpare idéer just i en pluralistisk marknadsliberal kontext.
Ser du några tecken på den där lite obehagliga processen som du beskriver i Sverige idag?
I allra högsta grad så uppfattar jag ju att dessvärre så är väl hela västvärlden på väg in i en liksom statsdirigistisk paradigm just nu. Och det tycker jag att man kan spana i allt från då vurmen för att Socialdemokraterna går fram med plötsligt folkhemsel. Där du har staten då som en storskalig aktör som förmodat ska liksom köpa upp elen, ska kunna hålla priserna nere när vi har då ställt till med oreda på den europeiska energimarknaden. Ett annat exempel är ju hur man ganska brett till och med lyckas få en borgerlig finansminister att tycka att det är rimligt att man kallar till sig privata livsmedelsägare och entreprenörer för att diskutera deras prissättningsstrategier. Alla de här grejerna sammantaget tycker jag är ett tecken på att vi rör oss i en riktning som är inte speciellt marknadsliberal och därigenom faktiskt farlig och destruktiv ur ett innovationsperspektiv.
Men det finns ju en föreställning att goda saker som då miljö eller folkhälsa, det väljer inte människor, eller det skapar inte människor på egen hand, utan det är för sånt som staten behövs. Du håller inte med om det alls?
Nej, jag håller inte med om det, dels på det principiella planet att en framtvingad hälsa där individen på principplanet har berövats möjligheten att fatta sina egna beslut påminner för mig väldigt mycket om en form av tvångsvård på ett rehabcenter. Och gemenskaper, även om de är hälsosamma, som inte får väljas av individen eller inte kan väljas bort, blir mycket lätt, mycket, mycket otäcka i mina öron. Så att även om jag personligen, jag tycker inte att man ska röka väldigt mycket cigaretter till exempel. Jag tror det är en dålig idé, jag tycker inte man ska göra det. Men jag tror att det hade varit en rimligare ordning att ett sånt beslut hade speglats i mycket högre försäkringspremier på sjukvården än den speglas i hårda förbud där man ska gå fram och ta medborgarna i örat under det förment välvilja som säger att vi gör det här, du förstår inte ditt eget bästa, så att det här, vi måste ta dig i kragen åt dig. Jag tycker det är principiellt fel att göra det på det sättet.
Och hur ser du på till exempel ett initiativ som koldioxidskatt? Det är ju många liberaler som också tycker att det är en bra idé, att det är liksom ett sätt att prissätta en extern effekt, som man säger, i nationalekonomin. Alltså någonting som är dåligt för alla men som man bara själv får nytta av.
Ja, men vet du vad? Där tycker jag att man får vara öppen till att titta på vad man egentligen menar med en sån skatt i så fall. Därför att det tenderar att vara så att när stater, eller i synnerhet i så här överstatliga samarbeten, försöker gå in med regulativ beskattning för att premiera vissa beteenden och bestraffa andra beteenden, att de tenderar att få väldigt oväntade sekundäreffekter. Så att i formuleringen av sådana initiativ så måste man nog vara väldigt noggrann med vad man faktiskt gör. Men jag skulle faktiskt vara med på det tåget ur det perspektivet att jag tror att vi behöver ha mer granulära och mer sofistikerade prissättningsmekanismer nu när vi vet mer om hur resurshantering påverkar andra parter, tredje parter i olika typer av transaktionssystem som är internationella. Så att jag har inga entydiga svar på det där, men jag säger att jag är osäker i revolver när jag har global beskattning, men jag är lyhörd för bättre prismekanismer.
Och skulle de prismekanismerna också kunna gälla, vad vet jag, skatt på sötade drycker som de flesta inte tycker är bra eller som kanske skadar så här, folkhälsan? Alltså även ur ett folkhälsoperspektiv?
Alltså du ska inte skratta åt det här. Halva världen har skatt på läskedryck. Även det konservativa Storbritannien har en läskedrycksskatt. Mm.
Ja, alltså personligen, om man låt oss uppehålla oss på ett principperspektiv, så finner jag det ju faktiskt befängt att man ska ge sig på att då bestraffa olika typer av konsumtionsval på det sättet att man försöker egentligen knuffa de här produkterna ut från marknaden. Jag tror att på ett principplan så är det fel väg att gå, för att du hamnar i otroligt svåra gränsdragningskonflikter där. Jag menar, om du börjar med att förbjuda Coca-Cola, ja, men då kanske du i nästa ögonblick också säger att vi ska inte ha lösgodis längre. För att det är faktiskt väldigt många människor som inte kan kontrollera hur mycket lösgodis de äter. Så att vi fasar ut det också. Titta även då på vilka ideal som den här centraliserade makten då ska förhålla sig till. Jag menar, hur kostcirkeln såg ut när jag var barn på 70-talet, den hade ju kallats The Circle of Death idag. Det var ju bara vitt bröd och pasta och konstiga grejer som ingen tycker man ska äta idag. Så att koncentrationen av makt i sig är också problematisk.
När jag hör dig prata så inser jag att det kommer bli otroligt spännande i Almedalen och lyssna på dig, bland annat tillsammans med Lena Andersson som vi också hört i podden. Att höra er prata mat och vad man borde äta eller inte äta tillsammans med PM Nilsson kommer bli jättekul.
Ja, det tycker jag också. Det ser jag jättemycket fram emot.
Och vi funderar på om vi ska bjuda på Coca-Cola eller mjölk.
Jag ska bjuda.
Eller lösgodis, men jag.
Hör ni, om ni ska vara riktigt edgy så tycker jag att bjud på lite Coca-Cola och en cig.
Det vet faktiskt inte jag om vi vågar. Man får inte röka, tror jag, i Almedalen.
Nej, det tror jag inte.
Nej, man får inte röka i hela Visby under Almedalsveckan. Så då blir vi utslängda. Men annars tackar vi för tipset, Henrik.
Tack så mycket.
Tack för att du ville vara med.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Vi ses snart.
Det gör vi.
Ja, det var allt för idag, Marie. Nu har vi varit egocentriska så det räcker, tycker du inte det?
Ja, och spelat in 100 avsnitt. Förhoppningsvis blir det 100 till. Men inte i sommar, för vi tar lite paus.
Det gör vi. Trevlig sommar.
Och vi kanske ses i Almedalen.
Hej då!
Hej då!